Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Specialisterna, hej! Specialisterna, hej! Välkomna ska ni vara till Specialisterna podcast.
Tackar.
Och den ni hör prata nu, det är Arman Reinsson.
Mm.
Reinsson.
Han är gäst.
Han är gäst, men vi sitter i hans lägenhet i Malmö. Jag och Anton har varit här och kört At A Bajs Tour.
Tillsammans med Albin.
Och ja, vi säger det nu, det var den bästa At A Bajs Tour-showen hittills.
Ja.
Vissa i Malmö sa så säger ni säkert till alla. Men jag säger nej, det säger vi nu även när alla kan höra.
Ja, det är ju den puttar ner Växjö från första platsen. Mm. Det är ju rätt svårt också att avgöra, för Växjö var ju premiärdagen.
Mm.
Och det, då var vi fortfarande osäkra på alla segment i showen. Mm. Så då kanske man också tog liksom den goda responsen och man kände att det var lite ännu bättre än vad det kanske sen.
Det var överraskande.
Ja.
Ni var rädda för att det skulle bli skit.
Ja.
Pannkaka.
Ja, lite så. Specialisterna. Specialisterna.
Jag funderar på det med så här, hur lång tid i ett förhållande det kan gå när man har så gett upp sex. Alltså, när man är gammal funkar nog helt okej. Min mamma och morfar, de sov i separata sovrum när jag lärde känna dem som bebis. Då tror jag att de förmodligen inte hade sex längre. De var riktigt gamla. Liksom. Mm. Kanske, jag vet inte. Men sen så det kanske även unga som skiter i sex efter ett tag och liksom bara hänger vidare.
Ja. Det, ja, alltså det tror jag. Att det är nog vanligt. Sen så i långa förhållanden så går det väl i perioder med sexlust. Liksom, jag har varit med om det i ett förhållande. Att jag tappar liksom sexlusten under en hyfsat lång period.
Mm. Hur påverkade det förhållandet?
Negativt. Alltså det är ju en av fördelarna med förhållande. Mm. Det är ju fri tillgång till
pussé!
Mutta.
Fri tillgång när jag vill.
Är det någon som har haft ett sånt förhållande där man ställer upp fast man inte har lust, alltså och tvärt och vice versa, att lite tillbaka till den gamla så äktenskapliga plikten att tjejen eller man själv ställer upp bara
men jag har aldrig. Ingen har någonsin behövt ställa upp för mig.
Jag kommer ihåg en gång i ett gammalt förhållande så liksom på morgonen så sa min dåvarande flickvän sa du vill ju väldigt gärna ha sex igår kväll. Så sa ja, men det ville väl du också. Ja, jag ställde upp.
Ja.
Och då blev jag sur och sa det ska du inte göra, vadå? Varför gjorde du det? Nej, vi är tillsammans. Jag trodde att du ville liksom.
Ja.
Ifall inte du var sugen så visa det eller säg det.
Ja.
Då blev jag rätt sur liksom. Ja. Jag vill verkligen inte att någon ska ställa upp, men jag fattade inte att det var att hon bara ställde upp då, för att hon, jag tänkte ja, men hon vill väl ligga nu.
Ja, precis. Ja, det är ju fult och det är fult att ställa upp.
Ja, alltså, och säger det dåligt samvete.
I så fall får man ju, så fall får man ju säga det innan.
Ja, visst, nej, det var ju riktigt
fint move. Det blir ju att du sen inte kan lita på nästa gång ni har sex om hon vill eller bara ställer upp.
Ja. Så det var för jävligt.
Ja. Nej, men nej, jag har aldrig heller, jag har aldrig bett någon ställa upp.
Nej, det har
men för det känns ju B liksom. Men
nej, men det är ju, man blir tänd ju rätt mycket på att den andra är attraherad liksom. Det är det jag.
Men det närmsta var alltså när jag kunde förstå den känslan av att vilja det. Det var många år sedan var i Paris hos mitt ex. Så suttade hon dolmen. Nej, men hon satt och badade och så sög hon av mig fast så här att det var som en tease. Men då vet jag att jag blev sprängkåt. Så sprängkåt har jag aldrig varit. Jag hade aldrig varit det tidigare och aldrig varit det därefter. Men då var det så att var det nog inte långt ifrån att jag skulle kunna säga kan du inte ställa upp och men då tänker jag, är det den sprängkåta känslan som killar och tjejer känner som då tjatar till sig sex av sin partner?
Eller också någon slags kanske empatibrist. Att man bara tänker så här, som att nu vill jag runka men jag orkar inte röra armen upp och ner. Kan inte du bara ställa upp? Och så skiter man i lite hur den andra känner liksom. Det kan det också vara. Man inte är så jävla kort, men man vill ändå.
Ja, men man skulle ju kunna fungera bara som varandras onani hjälpredor.
Ja.
Alltså istället för att runka själv så är det ju lite skönare då att bli avrunkad. Och istället för att pulla själv så kanske det är lite skönare att bli avpullad. Man skulle ju också kunna bli expert på det. Så då har man en sån deal som är mer då som en att man räknar inte riktigt då som sex, utan man räknar bara som att man hjälper den andra att runka slash pulla.
Jo, alltså jag är rätt kluven på de här, för jag är uppvuxen i ett samhälle där man har gjort väldigt stor grej av sex, och jag är påverkad av det också. Men egentligen så skulle man ju kunna se det som en massage eller någonting. Jag hatar ju då att ge massage. Tycker det är skittråkigt. Men ibland så ställer jag upp och gör det ifall någon så här tjatar eller så här, man vill vara lite schysst liksom. Men vad är egentligen skillnaden på massage med kuken i fittan eller massage med händerna i nacken? Men, det är ju med en kulturell...
Kim Hyper, han var ju inne på att när du knullar en tjej så runkar du egentligen bara din kuk med hjälp av hennes kropp. Och det...
Ja, det stämmer ju.
Eller pullar hennes fitta med kuken.
Ja, det är sant.
Nej, men det blir så tydligt.
Därför att fingerpulla, för att annars är det kukpulla.
Alltså om en tjej kommer och säger så här, jag är så äcklad. Jag kan så här, den killen där borta, han liksom, jag kan fortfarande känna honom inuti mig mot min vilja. Han var inuti min kropp. Jag är så äcklad. Då hade man blivit så jävla arg på den killen. Men sen hade det kanske kommit fram att det var bara att han gjorde en sån wet willy i örat på henne eller någonting.
Och ja, då, är det inte någon stand-up-komiker som har rutin om det, så han var i mig? Att det var,
ja,
att,
det är det kanske.
Att någon tycker så här, det är inte det, om någon hade tryckt i ett finger i örat så är det inte så.
Ja, jag vet att jag har sagt det någon gång tidigare, men det kanske inte är mitt egna. I så fall så för, om jag har fått det från någon så ber jag om ursäkt.
Ja, fan, jag har hört det någon.
Ja. Men det är ju verkligen det känns inte alls lik, även om en wet willy är ju rätt otrevligt också. Alltså där man fuktar fingret och stoppar in i alla
Pelle Helgesson han brukar stoppa fingrarna i ens öl. Oh. Det ser jag som ett stort övergrepp. Inte sexuellt. Men jag tycker det är äckligt. Du blir också jätteäcklad av det.
Nej, Albin.
Är det Albin? Men fan, men du har sagt att du är så.
Jag tycker det, alltså det är kanske lite mer att när du och Albin är med, att jag låsas med gänget där och säger att oh, vad äckligt. Men jag tycker någonstans att det är lite roligt.
Ja, alltså det kan ju vara kul och äckligt samtidigt. En våldtäkt kan ju också vara lite kul. Men det är fortfarande fruktansvärt.
Kan vara lite kul. Ja, nej, men alltså det, jag tycker inte det är så jätteäckligt. Och,
alltså jag har lite basilskräck också. Ja. Så jag tycker det är väl det. Jag tycker det är så större grej.
Ja, det är onödigt.
Vi hade Jimmy Pistol ett tag, han för några år sedan, så hade han börjat skämta lite genom att så här slå en lite mot kulorna så här bara med ett finger liksom. Ja,
så man rycker till, rycker bak med hela höftbenet typ, hela.
Precis. Ja, och det är väldigt sällan han träffar.
Ja, men han blir ju livrädd ändå.
Ja.
Hej Tess.
Här kommer Tess, Armans flickvän.
Och hunden.
Hunden Bella. Vi spelar in.
En hund som spelar in podcast. Nu har jag sett allt. Hon har ett inlägg i debatten.
Bella, vad pratar vi om?
Att Jimmy Pistol slog folk på pungen.
Ja, vad tycker du om att bli slagen på pungen, Bella?
Au!
Ja, det gillar du inte. Men Bella är ju en hona. Mm. Så du har ju inte ens någon pung, Bella.
Fast känguruhonor har ju pung.
Ja, det har de.
Då kan ju hundar också. Specialisterna, baby.
Specialisterna, baby. Så jäkla bra.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag fick ett mail från en som hade hört The Baby Dance, årets sommarplåga. Så då skrev han: ditt patetiska horunge, vad fan är det för låt ni har gjort? Vill du att barn ska bli våldtagna eller? Och sen avslutar han med: hoppas dina barn får karma av det här.
Ja, det är otroligt.
Det är så jävla konstigt.
Ja. Vilken godhjärtad människa han var.
Ja, han stod upp för
Det var någon också som skrivit på Facebook, sa: om jag träffar er i verkligheten så kommer jag få er att ångra att ni gjorde den här låten. Man undrar då vad det är. Han
kanske kommer med ett jättebra argument om varför det är fel, så att vi får dåligt samvete och ångrar.
Men det känns ju också som att han har fått lära sig lite hur man formulerar ett hot och ändå, för jag vet inte om en domstol skulle kunna tolka det som ett hot, inte för att jag planerar att ta det till domstol. Nej. Men sådana här lite förtäckta hot, det är ju...
Så man kan alltid bara argumentera bort dem i rätten sen.
Jo, men ungefär som du sa då, jag ska få ångra Jag ska förklara vad som är problematiken.
Ja, precis. Ni kommer själv efter jag har sagt mitt så kommer ni förstå varför det var fel och kommer ni ångra det.
Mina argument kommer nå fram mycket bättre face to face än att skriva det i chatten.
Eller han hade en idé på hur man skulle kunna göra det ännu mer vulgärt.
Att ni inte tog chansen.
Att ni inte gjorde det värre.
Ja, vi tog inte chansen.
Men det är lite obehagligare den typen av hot där man märker att det är lite proffsigare hotat.
När man kan klicka in och kolla på Facebook-profilen, då gör man ju liksom en fördomsprofilsbedömning. Och då var det ju så, nej, han kommer inte göra någonting. Han var så en familjefassa som hade lite så en liksom ganska mässig familjefar.
Det är nog ingen fara. Jag har inte fått en enda IRL negativ respons.
Nej.
Det är enbart via på nätet.
Jag snackar ju mest skit om bakom en rygg.
Ja.
Det är roligt att det är nästan exakt lika många så tummar upp som tummar ner på på YouTube. Alltså det är så 2500 tummar ner och 2600 tummar upp eller någonting. Så det var någon så här, någon som skrev the 2600 dislikes probably comes from babies.
Det är någon som har det är en teori som har spridit sig om vad liksom syftet med låten är, som har blivit rätt populär, där folk typ med går in och skriver så when you realize it's obvious och sådär. Då är det att det är en anti-omskärelse låt. Att vi tar det här, i och med att han som gjorde videon la in judestjärnor och så i bakgrunden. Och sen...
Säger du Hitlerkors också?
Hitlerkors.
Judestjärnor är så här barnspråk lite. Alltså vad säger Davidsstjärna?
Är det förolämpande?
Nej, jag bara tycker det är ungefär som att säga Hitlerkors. Jag blir inte förolämpande när man säger Hitlerkors. Nej. Jag bara tycker det låter som barnspråk. Liksom.
Ja, men jag tänker, är det, jag förstår att du inte blir förolämpad eftersom du inte är så värst troende. Men tror du att, låt säga, din mamma skulle bli förolämpad
av ordet judifrån? Nej, det tror jag inte. Nej. Alltså just... om man ska generalisera judar som folkgrupp så har aldrig ord varit så kränkande.
Nej.
Alltså det hade ju varit ganska lätt att bara säga så här, vi vill inte bli kallade judar, det är förknippat med så. Men det har aldrig funnits liksom något så här skällsord som man inte får säga. Eller
nej.
Det...
Jesuskors kan man säga, och terroristmåne.
Men nej, jag tror inte, det är bara att det låter, alltså så här. Om någon säger Hitlerkors tänker du väl det där är ett barn.
Ja.
Eller någon som har vokabulär som ett barn.
Ja, alltså jag vet ju att det heter Davidsstjärna, men i mitt aktiva vokabulär så ligger judestjärna närmare.
Mm.
Men han la ju det i bakgrunden. Vi godkände ju videon och så.
Ja.
Men vi tänkte ju inte på att den tolkningen skulle kunna komma då, att det finns en judisk omskärelseceremoni där prästen även suger lite på bebissnappen.
Ja, alltså just den har jag hört rätt många gånger och även här, alltså så här, jag vet inte om det kanske är lite en myt att det förekommer fortfarande.
Ja.
Och att eller om det är sant. Det är jag osäker på.
Ja.
Alltså det är sant, jag står på Avpixlat.
Har du gjort det?
Nej, jag vet inte. Jag tror det delades på någon sån
det kan ju vara så att någon har gjort det vid något tillfälle, men att det skulle vara vanligt förekommande.
Det är prästen som kommer på den grejen när han ska introducera det för föräldrarna. Så ja, och ni vill att vi ska skära om lilla gossebarnet, ja. Ja, jättefint. Och sen suger jag lite så också på den.
Jag hörde det först i en amerikansk podcast. De pratade om det. Men jag känner ju jättemycket judar och har vuxit upp där. Jag har aldrig hört talas om det innan. Jag tror
alltså det känns...
Jag tror säkert det har hänt vid något tillfälle att det är någon som har sagt det. Men sen så har det liksom blivit en sån här en urban myt som spridit sig att det skulle vara en, liksom en tradition som folk håller på med.
Ja, det känns inte som att det är något vidare spritt fenomen.
Men det kan ju vara någon som påstår så här, ungefär som att hundar skulle ha desinficerade saliv. Att då rabbin, vet du, rabbin.
Jo, det var väl det som i den här tolkningen så var det väl det som var tanken, att rabbinen skulle desinficera penisen. Ja. Att sen att traditionen bara fortsatt, att de fortfarande gör det liksom.
Ja.
Men jag tror inte det är så vanligt. Men jag är emot manlig omskärelse också. Alltså,
du är ju omskuren själv.
Ja, nej, men jag tycker det är fel.
Jag vill bara sätta det emot som att det då var ett hyckleri.
Och du har fått din kuk sugen.
Kanske, det har jag faktiskt aldrig frågat.
Ja, fast du har ju fått din kuk sugen.
Ja, det har jag, fast inte av en rabbin.
Inte vad du vet.
Men
av en judinna kanske någon gång.
Jag tror fan inte det. Jag hade sex med en judinna en gång. Och då visste jag inte att hon var judinna förrän... nu höll jag på att säga att det var för sent. Jag kommer inte ihåg om det. Nej, men det var en tjej som jag tyckte var jävligt cool och sexy. Och sen så var vi på dejt och vi låg med varandra. Sen kom jag ihåg, det kanske var efter vi hade sex som hon träffade någon kompis. Och så började de prata om Glämsta. De hade sina minnen från Glämsta, som då, jag vet, är ett så här sommarläger för judiska barn i Stockholm. Och då förstår jag, hon är nog judinna. Men jag vill inte...
Skickar folk fortfarande sina judiska barn till läger?
Ja, det är rätt roligt att Glämsta är ett läger för judar. Ja, mina föräldrar, min mamma ville att jag skulle... Hon ville skicka mig till läger.
Med tåg.
Men jag tycker det är lite avtändande. Alltså man vill ju inte ha sex med någon som är för lik ens mossa eller för lik ens släktingar.
Nej.
Så jag tänder väl lite mindre på...
För min del, jag förstår ju inte det då, eller jag förstår det, men för min del hade det ju varit lite exotiskt.
Att ligga med en judinna?
Ja. Så att det...
Nej, jag tycker inte det var ju inte så att jag skrubbade mig med stålull efter jag kom på det. Jag tyckte inte det var så farligt. Men...
ja. Ja, men är det då, skulle du säga att det finns då judiska drag som du känner igen i personligheten? Hur var det Bög-Jimmy formulerade en gång? Han sa med judiska personlighetsdrag eller någonting.
Ja, det finns säkert så här stereotypa och kanske även alltså kulturella, om man har vuxit upp så här i Stockholm som Aron Flam och Jonathan Unge som gått på så här, jag vet inte om Jonathan Unge, men Aron Flam har gått på en sån judisk skola liksom.
Ja.
Och då blir det säkert en viss kultur som utvecklas på den skolan och och sådär, och jag har ju inte vuxit upp så jättemycket i judiska sammanhang.
Jag visste ju knappt vad judar var eller att de fanns. Det var som en väldigt länge, alltså fram till 20 års ålder, så var det mer som en mytologiskt väsen. Att man hade hört om judar då, en folkgrupp. Förstod aldrig riktigt vad det var, för jag kunde inte se på någon om de var jude. Alltså, du ser ju ut precis som vem som helst, höll jag på att säga. Nej, men jag talar emot mig lite nu när jag har insett att du har arabiska vackra ögon och sådär.
Men man kan väl säga på Ben Stiller och Jerry Seinfeld och sådana har liksom judiska drag.
Det var det jag tänkte komma till, att det var som en polett som föll ner sen, att helt plötsligt så, när jag lärde mig vad judar var, så kunde jag helt plötsligt se de här dragen, att Jerry Seinfeld hade för mig bara varit en vit amerikansk man. Helt plötsligt så såg jag att han var judisk. Att det var som att man, alltså tänk om man hade gått hela livet och aldrig då sett skillnad på om någon är svart eller vit. Och sen är det någon som vid 20 års ålder förklarar för dig att, men du ser, de har ju mörkare hudfärg än vad vi har. Har du aldrig tänkt på det? Ah, just det. 50 Cent, han är ju svart.
Mm.
Och Michael Jordan är svart. Han har aldrig tänkt på. Att helt plötsligt så kom massa kända personer, blev en grupp.
Mm.
Att det var som att jag kom på att det helt plötsligt fanns en ny grupp människor som jag aldrig hade tänkt på. Jag vet inte vad moralen i den historien är. Om det är bra eller dåligt. Men då är det lite lustigt i varje fall.
Det är ju så, det är ganska konstig indelning där. Att man kan konvertera till det och sen så om då till exempel min flickvän konverterar till judendomen och får barn med en helt annan som inte är uppvuxen i judisk kultur, så blir hennes barn judar. Och sen börjar det en helt ny blond judisk stam där. Det är ju jättekonstigt tycker jag. Alltså det är ju trams egentligen hela den.
Ja, såklart. Men judar har väl traditionellt sett ändå varit rätt inom citattecken bra på att hålla det inom stammen. Alltså min bild av hur det är att vara jude i USA, det är att det är rätt mycket påtryckningar från familjen att man ska gifta sig med en judinna.
Ja.
Eller med en, eller då vice versa, en judinna som ska gifta sig med en jude.
Jo, så är det ju. Man ser vissa de judiska kvarteren i Williamsburg också, där de är känns extremt isolerade liksom, både kulturellt och att de hänger i vissa kvarter och klär sig på ett visst sätt, alltså ortodoxa judar. Och de verkar ju verkligen bara hålla det inom rasen.
Men kunde du då se de här dragen i den här, när du fick reda på att hon var judinna, att hon hade varit på läger? Kunde du då se, var det lite som när jag helt plötsligt insåg att det fanns judar?
Jo, det var väl lite så, fast hon såg inte så klisché-judisk ut. Hon hade väl så mörk, brunt, rakt hår liksom. Hade vissa, men det var väl så att jag tänkte, oj, det är inte omöjligt. Alltså hade hon varit den typiska chixa stereotypen med blond och blå. Nej, chixa är egentligen icke-judinna.
Aha, okej.
Okay. Det är alltså då hade jag ju tyckt det var konstigt om hon har varit blond och blåögd.
Ja.
Jag har en fördom om judar. Det är att judiska föräldrar tvingar sina barn spela instrument.
Mm.
Piano eller fiol oftast.
Ja, det är nog, cello eller det är nog vanligt.
Mm, det är väl också, jag har den fördomen rätt mycket om amerikanska, asiatiska barn.
Mm.
Att de blir tvungna att spela fiol.
Mm.
De,
asiater är negrarnas judar.
Det fanns att Sydkorea höll på att gå om resten av världen i klassisk musik. Jag såg en dokumentär om det. De hade en så jättebra skola och satsade verkligen på klassisk musik, och då höll de på att gå om då Tyskland, som var världsledande och varit länge. Men då kom tyskarna på det att varför tyskarna egentligen fortfarande var bättre. Det var att sydkoreanerna, de är jättebra tekniskt bra, men de spelar helt utan själ. Själen kan man aldrig lära ut.
Det var bara som de sa.
Alltså, jag vet inte om för när jag berättade för Albin så sa han, ja men så är det. Att alltså, de spelar tekniskt skickligt, men där är ingen själ i det.
Det är som så här autistiska barn som kan spela piano, kan återspela ett helt stycke liksom som de hör.
Ja.
Jag kan ju höra det i rapmusik, så kan jag ju höra så här ifall någon är tekniskt skicklig men inte har någon själ.
Ja.
Mm.
Men det kan jag nog inte höra i klassisk musik.
Vi tänkte ju också i stand-up, om det kom en så jättebra sydkoreansk stand-up-skola där de blev tekniskt fulländade. Jag tror det var Petrina som nämnde det, att det skulle vara roligt då med ett tekniskt perfekta stand-up-set, men det är helt utan själ. Men det är extremt roliga.
Men man stöter ju på det ibland, alltså komiker som är väldigt skickliga skämtskrivare, men man tycker det saknas en själ. Man tycker det saknas att en personlighet lyser igenom eller liksom. Men
då är det väl att jag är så oinsatt i klassisk musik att jag tycker väl det man spelar väl, så spelar man rätt så spelar man rätt. Hur ska du kunna spela själ? Men det är så, finns
det är lite swing och lite så här, att det inte är exakt kanske. Jag fattar ändå hur det skulle kunna vara sant. Men jag tror också det skulle kunna vara så att bara tyskarna hittar på det som ursäkt.
Ja.
Och nu hittar vi på något abstrakt här. Någon abstrakt förklaring till att de är sämre.
Ja.
Men det är mycket sådana begrepp jag stämmer på. Så här, äkthetsbegrepp liksom.
Ja.
Att alltså abstrakta jävla... Inom hiphop var det ju äkta. Jag höll ju Petter på att snacka om det. Att äkta. Saker var äkta eller fake.
Ja, det var ju även i USA då, keeping it real perioden. Liksom. Ja.
Vad är äkta?
Ja.
Men jag tänkte på när man pratar om stand-up eller tecknade serier eller något sånt där. När man gör... jag gillar ändå den självbiografiska anslaget. När man får... när man ger intrycket av... När man säger till exempel Louis C.K. och sånt, att man får intrycket av att det han pratar om nu, det är hans eget liv, saker som har hänt, saker som han tycker på riktigt, saker han tänkt.
Mm.
Och då tänkte jag att där skulle en viss tolkning av keeping it real kunna vara relevant. Liksom.
Ja.
Att så här, keep it real. Alltså det kan vara roligt även om det är så här lite absurt och man låtsas att man är någon annan roll och man
hitta på historier och,
och jag gör det ibland också, men jag vill mer dra mig åt hållet keeping it real i stand-up.
Jo, det är, när man säger det så låter det ju töntigt att man gillar stand-upare som keepar the real som håller det äkta. men det är ju det man gillar.
Jag ska börja med det i stand-up. Så I'm just trying to keep real. You know?
Men det är roligt för i rap så är jag ju helt tvärt emot att...
Du tycker inte du ska keep it real?
Nej, men jag tycker... Alltså, det finns ju då en rätt vanlig rap-genre i Sverige som är liksom att det ska vara att man berättar om sitt liv. Och det ska... Man ska liksom inte, man får inte ens överdriva. Jag har till och med hört någon historia om någon rappare som rappar att han alltid har en femma på i fickan. Alltså en femma är väl då hasch, va?
Eller kanske gräs. Kan
gräs antagligen.
Gräs, ja. Men så avbröt han där och sa, jag har inte alltid det. Jag har inte det just nu. Jag måste ändra. Att så ändrar det då till jag har oftast.
Jag kan ändå respektera den OCD. Liksom att,
men grejen är att jag gillar ju i rap. Så Eminem säger ju att det finns så från, vad heter den talkshowen med han som var tillsammans med hon komikern.
Ja, Jimmy Kimmel.
Jimmy Kimmel. När där är ett
vem var han tillsammans med?
Sarah Silverman.
Då är Eminem där och så har de gjort en sketch då där Eminem ska lära Jimmy Kimmel och rappa. Där han får Briefcase Joe blir hans artistnamn. Men då är det ändå att Eminem ska lära ut och då märker man att det är typ hans egen filosofi också som man lär ut på riktigt. Och det är det här att ta någonting som har hänt dig, men överdriv. Så om du liksom blev lite retad i skolan, då blev du mobbad och trakasserad och slagen på, på skolgården. Jag gillar väl det. Jag gillar väl det bäst, för då är det ju en liten del att det är lite sant, men att det överdrivs till då en parodi av...
Jo, så kan det vara, men det kan vara... Det är ju liksom... Vissa, om man tecknar, så kanske vissa, man gillar en karikatyrstil med stora näsor och fötter som böjs av trottoarkanten.
Ja.
Men vissa kan vi gilla mer en helt realistisk, fotorealistisk tecknarstil eller någonting.
Ja, precis.
Så det fick mig faktiskt, den jämförelsen fick mig att förstå teater, för jag fattade inte, alltså så här, teater och filmskadisar som lägger på liksom Dramaten röst eller bara
kroppsspråket
här.
Också.
Ja, men det här, alltså att de inte keep it real helt enkelt. Nej, men att jag gillar den typen av film när det är väldigt nära som man pratar till vardags.
Mm.
Att det ska vara realistiskt.
Det ska kännas liksom som att det händer, ja, på riktigt.
Naturalistiskt. Och jag tycker det är så ovanligt i film och ännu ovanligare i teater. För där är det ju ofta det här att sedan kommer man in i rummet. Mm. Och jag, alltså det, du vet, lägger på sådana här. Jag fattar inte, varför håller de på med för piss? Vad är det här? Alltså jag blev provocerad. Jag hatar det verkligen. Och sen, men sen så snackade jag med en kompis som höll på med teater. Och hon snackade så, ja men det finns ju den stilen som kallas naturalistisk stil, den som du verkar gilla bäst. Och det är vissa som tycker bra om den. Sen finns det vissa som gillar den här stilen. Och sen tror jag att jag kom på jämförelsen då med att jag gillar ju inte tecknade serier som är fotorealistiskt tecknade.
Mm.
Jag gillar att man lägger på lite rolig cartoony och liksom stiliserade förenklar. Och det är ju egentligen översättbart med en viss manierad teater eller vad man ska säga.
Precis.
Så då började jag förstå lite att okej, folk gillar den stilen. Det är kanske folk som tycker det med tecknade serier. Så, varför tecknar ni inte realistiskt? Det ser ju inte ut sådär på riktigt. Mm.
Men i Sverige så kan det ju vara ett problem kanske då i att film och teaterscenen är så liten att de här stilarna möts på ställen när de inte borde mötas. Att helt plötsligt i en Beck-film så dyker det upp någon teaterskådis som kör den stilen. Och att de krockarna blir väldigt jobbiga när man tittar på svenska produktioner. I USA så är det ju mer att där har man ju en skola som lär ut filmskådespeleri och sen finns det en skola för teaterskådespeleri.
Jag tänkte på det, jag hörde på Under Jords podcasten Jorden går under, och där pratade de om Bråvalla, och då så snackade de om systrarna Kronlövs uppträdande på Bråvalla, och då var det liksom så att de hade någon sån teatermanär i det, att de till exempel så här, det var någon som skulle knacka på en dörr och så stampade de med foten och knackade på en dörr, och det var roligt då, för de kommenterar inte det liksom, det var bara, det var så uppenbart att det var fruktansvärt att göra. Det var liksom bara hur var det gigget, som var någon som sa det, ja, men det ryktades att de gjorde den där så teatergrejen. De var stampa med foten och låtsas knacka på en dörr.
Fick tala för hela.
Men alltså, jag känner ett brinnande hat egentligen mot teater. Nu var jag ju tillsammans med en skådis-tjej, Maria Grudemål Hayek, så jag fick ju ändå liksom kanske lite mer inblick i det, men jag kunde väl inte riktigt sudda bort föraktet mot alltså teateruttrycket.
Alltså jag har ju, eftersom jag hade en väldigt lång period i mitt liv när jag var väldigt Bergman-intresserad så har jag ju lite kärlek till den typen av skådespeleri.
Mm.
Och jag gillar ju då den allvarsamma tunga...
Allvarsamhet och tunghet har inga problem med.
Men,
det är när man lägger på ett teatermanér på rösten.
Och på kroppsspråket. Ja. Alltså hela
uttrycket. Det är så fruktansvärt. Alltså bara jag ser, alltså det är vissa stand-up-komiker som kommer från en teaterbakgrund. Mm. Och
jag tycker inte passar överhuvudtaget.
Jag blir så äcklad av det.
Jag tycker,
det är inte ofta jag visar känslor.
Det är roligt.
Nu, säg namn.
Jag går upp mig.
Det är roligt i The Giant, alltså jätten. För då är det ju att du har precis den
jätten.
Som är då en film, James Deans sista film. Med Elizabeth Taylor.
Ja.
Bland annat. Och då är det att du har precis den här naturalistiska skolan kommit. Mm. James Dean är en av de, alltså Marlon Brando är en av de första och James Dean är en av de första.
Mm.
Och den filmen är då som ett borta med vinden stuket. Så den är väldigt teatral. Och Elizabeth Taylor och alla andra i ensemblen är ju då teaterskådisar.
Mm.
Men då har de ju fått in James Dean där som spelar en av rollerna. Och då är det kan man kan ju YouTubea det, kan jag tipsa att det där tycker jag det är en rolig krock.
Mm.
För att James Dean står och sluddrar och pillar på något rep och sen så och mumlar fram någonting och sen så svarar Elisabeth Taylor med yviga gester och helt väl artikulerat och tydligt. Mm. Så det är en rolig krock.
Mm.
Fast det kanske var störigt på den tiden när folk tittade på det. Att, att biobesökarna tyckte det var jobbigt. Men det var lite det jag störde mig på. Vad heter hon svensken som vann en Oscar nu? För den The Danish Girl. Hon svenska.
Ja, fan hette hon. Jag minns inte.
Jag kommer inte. Alicia Vikander.
Ja, Alicia Vikander. Då i typisk svensk ordning va, så dök det upp massa tweets som kritiserade då att för då kom det fram att hon har sökt till scenskolan fem gånger eller något sånt och blivit nekad. Och nu när hon har vunnit en Oscar liksom så var det så bra jobbat svenska scenskolan och så här, att de menar på att nu har hon visat att hon är världsbäst. För det första så en Oscar det är ju, betyder inte att man är jätteduktig skådespelare. Tvunget.
Var det verkligen The Danish Girls?
Ja, bästa kvinnliga biroll.
Jag tänkte... Ja.
Du tänkte Ex Machina?
Nej, jag tänkte på Flickan med pärlörhängen. Blandade jag nog ihop.
Det var Scarlett Johansson som var med. Ja. Men det är ju ett svensklingande namn, Scarlett Johansson. Så att, men då tänkte jag så här, för att då är det ju... För det är en scenskola, de som ska lära ut teater. Då, det är inte det man vinner Oscar för. Så man kan ju vara jätteduktig på den här naturliga skådespelarstilen men inte alls passa på en scenskola. För att det är jämförbart med att säga då om Rihanna vinner en Grammy och så ger sig på då tyska skolan för klassisk musik Hasselbusch.
Finns det en sån skola?
Nej, jag vet inte. Men det finns ju något åt det hållet. Och så ska man ge sig på dem. Rihanna har sökt in till er fem gånger och ni tackar nej. Nu har hon bevisat att hon är en stor musiker. Mm. Att det är ju inte alls jämförbart.
Nej.
Det blev jag irriterad på. För att scenskolan, där ska man lära sig att spela teater. Du ska lära dig också kunna köra två teatershower på samma kväll. Mm. År ut och år in. Det är ett helt annat sätt att jobba än att vara filmskådis liksom. Fick jag sagt det?
Ja. Jag tänkte, eller Arman frågade om man skulle nämna namn på. Det är ju nästan, det är ju inga som blir kända stand-up-komiker som kör teaterstilen. Det är ju ofta nybörjare som har gjort teater väldigt länge. Och sen tänker man, oh, stand-up, det vill jag testa och jag har ju erfarenheter från scenen och sådär. Och då kan jag lägga in lite av det här skådis, mina erfarenheter och sen kommer de aldrig någon vart. Det finns väl vissa skådisar fast
så det är
har
no names.
Ja, det är nybörjare, totala nybörjare liksom oftast. Men det finns ju skådisar som har lyckats jobba bort det kanske. Alltså Özz Nujen tror jag var skådis från början.
Nor var väl skådis?
Ja, men hon kör ju inte så mycket stand-up heller.
Ja,
hon har lite rest av teater kvar skulle jag säga i sitt scenspråk även om hon kör stand-up.
Okay.
Jag är inte helt hundra. Jag kommer inte ihåg hur det ser ut där, men
ska vi köra en sån att vi nästa gång vi går ner till Big Ben och kör så måste vi köra med teater.
Då får ni vänta på mig. Då får ni vänta på att jag kommer upp.
Ja, och du måste ha ett sätt att knacka på en dörr eller stampa i sig.
Eller den
lägger man ett knack-knack skämt.
Eller knack. En punchline i tills någon dör som var så här Det värsta med döden är att man ser livet passera förbi revy. För spex och teater och liknande saker, det kan få mig att vilja spy. Och när mitt ex då, Maria, hörde den så sa hon, blev hon lite upprörd. Och så. Är det här en sån här, jag hatar mitt ex-låt?
Ja.
Och med de orden, frågetecken.
Ja. Så avslutar vi dagens och veckans avsnitt av Specialisterna podcast. Vill ni höra mer av Arman så kan vi tipsa om podden Mata grisen. Och sen så kör du i Malmöbaserad komiker, så det vill bara följa Arman på Instagram.
På sociala medier. Ja.
Och vi specialisterna, vi uppträder med The At A Bice Tour i lite olika städer runt om i Sverige. Kan hitta dem på underproduktion.se finns biljetterna. Och här kommer Anton säga namnen på städerna.
Ja, det är tanken.
Om inte han hade haft en allvarlig ögonsjukdom som gör att han inte ser så bra.
Nu ska vi se här. Då har vi i augusti så kör vi Trollhättan den 11 augusti, Örebro 12 augusti, Uppsala 13 augusti och Eskilstuna 28 september tog vi där, va?
Mm.
Ja, det är då At A Bice Tour. Den är ju hyllad av både kritiker och publik.
Och Arman.
Och Arman. Det är folk som har skrivit att det är det bästa de har sett och sådär, såg jag idag på Twitter.
Mm.
Det blev vi väldigt glada för. Ja, sen kan ni höra våra sommarprat också på AMK morgon. Då är det AMK sommar. Ja, mitt släpptes ju detta, det blir då förra veckan för er som lyssnar nu. Och Simons kommer väl snart också.
Ja, om några veckor. Följ oss på sociala medier. Jag heter @gardenfors på något Instagram.
Jag heter Anton_MrCool på Snapchat.
Heter du det?
Och på Twitter. Och sen heter jag Mr. Cool Ris, som är ett ord, ris som är motsatsen till potatis, på min Instagram.
Och jag brukade heta Gangsta 187 på Lunastorm.
Är det sant?
Ja.
Hur stavar du Gangsta?
AH i slutet.
Det är ovanligt.
Gangsta.
Jag sa, det var en rappare som stavade GANXTA. Gangst.
Det var fett.
Det var innan jag och man kände varandra, så fick vi först en ömsesidig respekt för varandras humor via Lunarstorm.
Ja, du var indianpolis.
Ja.
Ja, det var kul. Det var märks att du var på en annan nivå än de flesta där. Ja.
Jag hade också, det var väldigt ovanligt med bild. Men det var vissa då som, för på den tiden fanns inte digitalkameror på samma sätt, så man var tvungen att scanna in foton. Och det var det vissa som scannade in foton av sig själv. Och så när man loggade in på Lunarstorm, så kom det upp då i rampljuset. Så hade man bild, så kunde man hamna på första sidan där. Då hade jag alltså, varje gång jag loggade in, så loggade jag in och sen bara klickade på en av dem i rampljuset och skrev meddelande: om man är så ful som du borde man inte ha bild.
Jag har hört dig berätta om det här skämtet innan. Och nu hör jag ju på Armans reaktion att det finns de som tycker det är jättekul. Men jag har tänkt varje gång så här, alltså, är det ett skämt som du tycker är värt,
ja, men det, vet
att,
du varför,
att säga en
vet
gång till nu, 15 år senare?
Ja, men det är för att du nu idag så är det så här näthat. Näthat är fel.
Jo,
har blivit itutade. Ja.
Jo, men även som separat skämt så är det ju väldigt slappt. Alltså det är ju knappt.
Jag tycker det är så roligt.
Det är som det är fast som att säga så här, så då så sa jag till hon som satt i kassan på Ica: fan vad ful du är.
Ja,
det, att man har sagt det någon gång. Och sen som 15 år senare så vet du vad jag sa då? Så här,
fan vad ful. Ja, det är något, alltså det slappa kring det är roligt. Det är också roligt för att det är ju, det finns ju ett offer där, att det är ju det kan ju ha varit någon som tog väldigt illa vid sig av det. Det var ju alltid bara slumpmässigt, så jag tittade ju inte på bilderna och valde den fulaste, utan jag bara valde någon. I regel var det ju snygga människor som hade bild, för att det var väl det de ville.
Så du sparkade uppåt. Du försvarade dig genom att du sparkade uppåt. Du tog de sig snyggare och sa att de var fula.
Du borde göra, jag hade nog sett, poängen är det nu, ifall du sa, om du skriver på någon Facebook på felbild: om man är så ful som du borde man inte ha bild.
Ja, men det är ju också liksom det här att tala, alltså det är en tidsanda av det här.
Du var en tidig näthatare.
Ja.
Näthatare innan det blev en grej.
Ja.
Innan det var coolt.
Ja.
Innan det sålde ut.
Men ja,
Hej då.
Hej då.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren?
Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna?
Kommer du ihåg när du var på ett jätte?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kalas!
Kommer du ihåg det va?
Specialisterna. Baby.